Så, som sagt var, välkomna till denna gudstjänst.
So welcome to this service.
Och jag tror att vi behöver be först.
I think we need to pray first.
Det behöver vi alltid.
We always do.
Men Jesus, vi ber att du talar till våra hjärtan.
But Lord, we pray that you will speak to our hearts.
Herre, vi är extremt tacksamma idag.
Lord, we are extremely grateful today.
För det som du gör med oss.
For what you are doing to us.
Herre, vi tackar dig för att du är en stor Gud.
And we thank you that you are a great God.
Tackar dig för att du använder oss trots våra svagheter och brister.
And we thank you that you use us despite our weaknesses and our failures.
Nu ber vi att du välsignar också den här predikan.
And we pray that you will bless this preaching.
Du smörjer din tjänare.
That you will anoint your servant.
Att förkunna ditt ord.
To preach your word.
Till ditt namns härlighet.
And to glorify your name.
I ditt namn.
In your name.
Amen.
Amen.
Jag har så många veckor nu.
There have been so many weeks now.
Jag var borta sen att vi kom fram sen.
I was away and then we had the conference.
Jag har nästan glömt att vi började en serie om eskatologi.
So I almost forgot that we began this series about eschatology.
Men vi är mitt uppe i den.
But we're just in the middle of it.
Så vi vill inte avbryta den.
So we don't want to end it.
Vi får se om den här predikan blir kanske aningen kortare än vanligt.
Maybe this sermon will be a little shorter than usual.
Men jag har lite anteckningar från Finland jag vill gå igenom.
I have some notes from Finland that I want to look at.
Och kanske berätta lite grann om några hälsningar och så vidare.
And give some greetings and so on.
Men för ett antal veckor sedan, eller månader sedan är det nog faktiskt nu.
A few months ago.
Så började vi med att tala om eschatologi.
We began speaking about eschatology.
Och vi vet att tal handlar om läran om ändens tid.
And it's the doctrine of the end times.
Många flyr från det här ämnet.
And many try to avoid this subject.
Man vill inte konfrontera det.
They don't want to confront it.
Man är rädd för att det är för mycket spekulationer.
They are afraid of all the speculation.
Vi kan inte veta och förstå någon eller tillräckligt mycket om det här.
We can't know and understand enough about it.
Kanske vi gör mer skada än nytta om vi börjar att undervisa om det.
Maybe it does more harm than good if we start teaching about it.
Andra är helt totalt fokuserade och fascinerade över detta.
And other people are just totally focused and fascinated by it.
Man är helt och hållet spekulerar om vad som ska hända härnäst.
They are speculating about the next thing to happen.
Man läser nyheterna.
And they read the news.
Man försöker att läsa nyheterna in i de här profetiska skrifterna.
And they try to read the news into these prophetic writings.
Båda är fel.
And both are wrong.
Vi kan inte och vi får inte spekulera.
We can't and we mustn't speculate.
Men Bibeln har väldigt mycket klart och tydligt att säga om ändens tid.
But the Bible has so many things to say that are clear about the end times.
Och en av anledningarna till att vi ska undervisa eschatologi.
And one of the reasons why we should teach about eschatology.
Eller profetior.
Or about prophecy.
Det är därför att en mycket stor del av Bibeln, förmodligen runt 27-28% av Bibeln.
It's because it's about 27-28% of the Bible.
Som var profetisk när Bibeln skrevs.
Were prophetic when the Bible was written.
Ungefär hälften av det har blivit uppfyllt.
And about half of it has been fulfilled.
Och den andra hälften väntar på sitt uppfyllande.
And the other half is waiting to be fulfilled.
Och finns det någon anledning i logikens namn att tro att de inte skulle uppfyllas lika väl som den andra halvan?
So is there any reason why we should believe that they will not be fulfilled like the other half has been?
Jag skulle vilja säga nej.
I would say no.
Men också ska vi säga detta att ett sunt undervisande om profetier.
A sound teaching of the prophecies.
Kommer att ha en stabiliserande effekt.
Will have stabilizing effect.
Och det är viktigt.
And that's important.
Och det är min förhoppning idag.
And that's what I'm hoping today.
Vi talade initialt om 8 olika tidstecken.
Initially we spoke about 8 signs of the times.
Tydliga tecken att vi lever i den sista tiden.
Clear signs that we are living in the end times.
Vi talade också om församlingens uppryckande.
And we spoke about the rapture of the church.
Som jag tror kommer att hända ganska snart.
And I think this will take place quite soon.
Och jag tror att det sker innan den så kallade vedermödan.
And I think it comes before the tribulation.
Det finns olika synsätt där.
People have different views on it.
Vi är medvetna om det.
I know that.
Vi respekterar dem.
And we respect these
Men,
people.
Men jag undervisar min övertygelse.
But I teach my conviction.
Och när detta har skett.
And when this has taken place.
Och det finns inga tecken som måste föregå detta uppryckande.
And there are no signs that have to precede this rapture.
Det betyder att det skulle kunna hänt när Paulus levde.
So this means that it could have taken place when Paul was alive.
Det skulle kunna hänt när som helst under kyrkohistorien.
And it could have happened any time during church history.
Men eftersom det är många tecken som föregår Jesu andra tillkommelse.
But since many signs precede the second coming of Christ.
Och eftersom uppryckandet och hans andra tillkommelse bara skiljs åt med 7 år.
Since the rapture and his second coming, there's just 7 years between them.
Så betyder det att om hans andra tillkommelse är nära.
And which means that if his second coming is at hand.
Och det finns massa tecken som tyder på det.
And there are a lot of signs pointing to that.
Ja, då kan vi logiskt dra slutsatsen att församlingens uppryckande är ännu närmare.
Then we can logically think that the rapture of the church is even closer.
Församlingen dröjs upp.
The church is raptured.
Och vi talade om hur vi möter honom i skyarna.
And we spoke about how we will meet him in the air.
Och vi talade om ett judiskt bröllop.
And we spoke about a Jewish wedding.
Hur det beskriver, det finns ett speciellt händelseförlopp där.
There's a special timetable to it.
Som på ett helt fantastiskt sätt beskriver också det som Bibeln talar om i samband med Jesu andra tillkommelse.
Which also is about describes what happened at the second coming of Christ.
Och Bibeln skrevs av vanliga människor.
And the Bible was written by ordinary people.
Till vanliga människor.
To ordinary people.
Vid en speciell tid.
At a special point of time.
I en speciell kultur.
In a special culture.
Nämligen till det judiska folket.
That is to the Jewish people.
Så det betyder att det som Jesus talar om.
And this means that what Jesus was talking about.
Hade en enorm relevans till de som lyssnade till det då.
Really was relevant to the people who were listening then.
Det är också relevant till oss.
And it's also relevant for us.
Men vi behöver lära oss mer om det.
But we have to learn more about it.
Vi behöver lära oss mer om hur det judiska samhället såg ut just då.
We have to know more of what the Jewish society was looked like at the
time. Och med hjälp av det.
And from help with help from that.
Så kan vi verkligen lära oss mycket om ändens tid.
We can learn a lot about the end times.
Och Jesu återkomst.
And the second coming of Christ.
Men när vi har mött honom i skyn.
But when we have met him in the air.
Vad händer då?
What will happen?
Bibeln talar om att alla tror.
The Bible says that all believers.
Ska stå inför Gud.
Will be before God.
Och göra räkenskap. Inte honom.
And make a count before him.
Men många människor gör inte en skillnad mellan vad vi kallar för Kristi domstol och den vita tron.
But many people don't make a difference between the bema seat and the white throne.
Men det är en klar och tydlig skillnad.
But there is a clear difference.
Jag kan inte gå in på detaljerna nu.
And I can't talk about the details now.
För att det här är bara en liten kort repetition.
Because this is just a brief repetition.
Men den stora skillnaden är.
The great differences.
Att i den vita tronen.
That at the white throne.
Som beskrivs i Uppenbarelseboken kapitel 20.
Which is described in Revelation chapter 20.
Verserna 11-15.
And verses 11-15.
Där ser vi att alla de som står inför den inför denna tron.
See that all the people who are in front of that throne
har aldrig satt sin tro på Jesus Kristus.
These people have never believed in Jesus Christ.
Böcker öppnas.
Books are opened.
Och räkenskap hålls.
And an account is made.
Men ingen går därifrån rättfärdig förklarad.
But no one leaves the place being declared righteous.
Därför att ingen har Guds rättfärdighet.
Because no one has the righteousness of
God. Som vi bara kan få genom tro på Jesus Kristus.
Which we can only get through faith in Jesus Christ.
Så resultatet av den vita tron.
So the result of the white throne.
Är fördömelse.
Is condemnation.
För alla de som aldrig satt sin tro till Guds frälsningsverk.
For all those who never believed in this salvation work.
Yes, Kristi domstol.
And the Bema seat.
På andra sidan.
Is on the other hand.
Har en helt annat syfte.
Has a completely different purpose.
Där finns bara troende människor.
There we only find believers.
Där har alla de som finns där Jesu rättfärdighet sig tillräknat.
And all the people there have been accounted to have the righteousness of Christ accounted to them.
Så det är en väldigt annorlunda plats.
So it's a very different place.
Ingen går därifrån fördömd.
And no one leaves this place condemned.
Men vi går alla därifrån med olika belöningar.
But we all leave that place with different rewards.
Så det är en allvarlig plats.
So it's a serious place.
Dock inte från ett frälsningsperspektiv.
Not from a salvation perspective.
Men från ett belöningsperspektiv.
But from a perspective of rewards.
Så vi sa kort bara, när kommer detta att äga rum?
And we just briefly said, when will this take place?
Och vi sa direkt efter Jesu hämtande av sin kyrka.
And we said it's just after when Jesus comes for his church.
Var kommer det att äga rum?
Where will it take place?
Vi sa i himlen.
In heaven.
Var ligger himlen?
And where is heaven?
Vet inte.
I don't know.
Det är en annan dimension.
It's another dimension.
Men vi kommer att tas ut ur denna värld.
But we will be taken from this
stå
world.
Stå inför honom.
And stand before him.
Vem kommer att utföra domen?
And who will give the judgment?
Jesus Kristus.
And that's Jesus Christ.
I andra Korintherbrevet 5:10.
In 2 Corinthians 5:10.
Därför att i Johannes 5:22.
Because in John 5:22.
Står det att fadern har överlämnat all dom till son.
It says that the father has given all the judgment to the son.
Varför?
Why?
Därför att vi ska inte kunna säga till Gud fader.
Because we shouldn't be able to say to the father.
Att du vet inte vad det innebär att vara en svag, syndig människa.
But you don't know what it is to be a weak and frail human being.
Men Gud säger, min son vet.
Yeah, but God says, my son knows.
Han vet inte vad det innebär att vara syndig.
He doesn't mean, know what it means to be sinful.
Men han vet vad det innebär att vara frestad i allt.
But he knows what it is to be tempted in everything.
Och han var en människa.
And he was a human being.
På samma sätt som du och jag.
And the same way that you and I are.
Och han kan därför identifiera sig med oss.
And thus he can identify with us.
Och han är därför kvalificerad att döma oss.
And he is qualified to judge us.
Därför att han är full Gud.
Because he is full God.
Och han kan döma rättvist.
And he can give a righteous judgment.
Men han är också full människa.
But he also full man.
Och han kan därför identifiera sig fullt ut.
So he can fully identify with us.
Så han är den perfekte domaren.
So he's the perfect judge.
Han är den enda domaren.
He's the only judge.
Och vi tackar Gud för det.
And we thank God for it.
Vilka kommer att finnas på den här platsen?
Who will be in this place?
Vi sa det tidigare.
We said it before.
Bara troen.
Only the believers.
Inga otro.
No unbelievers.
Det är en plats exklusivt för de troende.
It's a place exclusively for the believers.
Men det finns bara två platser.
But there are only two places.
Jag kan antingen vara vid Kristi domstol.
I can be at the Bema seat.
Ha hans rättfärdighet mig tillräckligt.
And have his righteousness counted to me.
Eller jag kan vara vid den vita tron.
Or I can be at the white throne.
Och bli fördömd.
And be condemned.
Varför?
Why?
Varför har Gud den här platsen?
Why does God have this place?
Om det nu inte handlar om himmel eller helvete.
If it's not about heaven or hell.
Och vi vet att vi kan inte bli dömda för vår synd.
And we know that we can't be judged because of our sin.
Det står i Romarbrevet 8:1.
says in Romans 8:1.
Det finns ingen fördömelse för dem som är i Kristus.
But there is no condemnation for those who are in Christ.
Och det står att vi har övergått från mörkrets rike.
And it says that we have passed from the kingdom of darkness.
Till hans älskade sons rike.
To the kingdom of his beloved son.
Det finns ingen väg tillbaka.
There is no return.
Det här är någonting helt fantastiskt.
And this is just amazing.
Vi kan inte bli dömda.
We can't be judged.
Vi har övergått från död till liv.
We have passed from death to life.
Som det står i Johannes 5:24.
As it says in John 5:24.
Det finns ingen väg tillbaka.
But there is no return.
Vi är i honom.
We are in him.
Vilken fantastisk plats att vara.
Such an amazing place.
Så vad handlar det om då?
So what's it about?
Utvärdering.
It's an evaluation.
Så att vi ska få tillbaka det vi har gjort.
It says that we will get back what we have done.
Vare sig det är gott eller ont.
Whether it's good or bad.
I andra Korintherbrevet 5:10.
In 2 Corinthians 5:10.
Men det är inte gärningar i den bemärkelsen.
But it's not works in that sense.
Utan det är hur vi tillät honom producera sitt liv i oss.
But how we allow him to produce his life in us.
Det grekiska ordet för ont här är phalos.
And the Greek word for evil is phalos.
Som betyder värdelös.
Which means worthless.
Det vill säga det finns gärningar.
That means that there are works.
Som är mänskligt goda.
That are humanly good.
Men därför att de inte var producerade av den helige ande.
But since they were not produced by the Holy Spirit.
Utan producerade av vårt eget kött.
But produced by our own flesh.
Så är de värdelösa.
They are worthless.
Och de är onda i den bemärkelsen.
And in that sense they are evil.
Det är också för att belöna.
And it's also to reward.
Och ibland säger människor, men är inte det liksom själviskt tänkande?
And sometimes people might say that, isn't that being selfish?
Att vi skulle leva det kristna livet bara för att bli belönade.
That we live a Christian life just to get a reward.
Men det handlar inte om det.
That's not what it's about.
Vi är inte medvetna om det på det sättet.
We're not conscious of it in that way.
Att vi liksom samlar belöning.
That we are sort of collecting rewards.
Vi bara gensvarar till Guds initiativ.
We just respond to the initiative of God.
Och vi låter den helige ande verka i oss.
And we allow the Holy Spirit to work in
us. Vi talar om inte mindre än 5 olika belöningar.
We spoke about 5 different rewards.
Som Bibeln tydligt visar.
That the Bible clearly shows.
Finns det flera?
Are there more?
Jag vet inte.
I don't know.
Kanske, kanske inte.
Maybe, maybe not.
Vad innebär de?
What do they mean?
Vi vet inte exakt.
We don't mean exactly. Bibeln talar exactly.
Tydligt om.
But the Bible shows it clearly.
Jag ska inte gå igenom dem nu.
I won't go through them now.
Därför vi gick igenom dem förra gången.
Of course we talked about them last time.
För de är så svåra att översätta.
And also they are so difficult to translate.
Så då blir det svårt.
Then it will be difficult.
5 olika.
Quite different.
Så, men samtidigt det som är så fantastiskt är att när vi har fått våra belöningar.
But at the same time, what is so amazing that when we have received our rewards.
Och alla får någon belöning.
And everyone gets some reward.
Även om det är lite.
Even if it's not much.
Men det intressanta är att i Uppenbarelseboken 4.
But the interesting thing is that in Revelation 4.
Verserna 10-11.
Verses 10-11.
Då står det att vi kastar våra kronor eller kransar vid hans fötter.
It says that we throw our crowns at his feet.
Därför att vi inser att det som vi åstadkom i detta liv.
Because we understand that what we achieved in this life.
Det var helt och fullt hans verk.
Was completely his work.
Så vi säger de belöningarna till honom.
So we say that these rewards belong to him.
Så varför får vi dem då till att börja?
So why do we get it to begin with?
Jag vet inte.
I don't know.
Men vi får dem.
We receive them.
Och jag tycker det är så fantastiskt.
And I think it's amazing.
Vi är inte belöningsfokuserade.
That we are not focused on the rewards.
Vi är Kristusfokuserade.
That we are focused on Christ.
Vi vill bara vara i gemenskap med honom.
We just want to have fellowship with him.
Det är det enda som räknas.
That's the only thing that counts.
Det är vår del.
It's our portion.
Det tillfredsställer oss.
It satisfies us completely.
Det är det enda som tillfredsställer.
It's the only thing that gives satisfaction.
Men Bibeln talar om detta.
But the Bible mentions it.
De som följer honom i detta liv.
That those who follow him in this life.
De är inte bara frälsta.
Are not only saved.
Men de kommer också att få styra över länder och folk.
But will also be ruling over countries and people.
Precis som det talas om i Bibeln i Lukas 19.
As it says in the Bible in Luke 19.
13-26.
13-26.
Det talar om punden som delades ut.
About the pound that was given.
Hur vi förvaltade dem.
How we are stewards of it.
De som förvaltade sina pund väl.
And those who took good care of their pound.
De fick styra över mycket.
They ruled over much.
Och vi kommer också att reflektera hans härlighet till olika grader.
And we also reflect his glory to different degrees.
Första Korinthierbrevet 15 talar tydligt om det.
And 1 Corinthians 15 mentions this clearly.
Att vid uppståndelsen.
At the resurrection.
Precis som det finns en måne och det finns en sol.
Just like there's a moon and a sun.
Precis som det finns olika stjärnor.
Just like there are different stars.
Som alla skiner med olika intensitet.
And they all shine with a different intensity.
Så kommer det också att vara vid uppståndelsen.
That's the way it will be at the resurrection.
Så kommer det också att vara för oss hur vi reflekterar honom.
That's the way it will be when we reflect him.
Vi är alla frälsta.
We are all saved.
Vi är alla glada.
We are all happy.
Men det finns någonting.
But there's something.
Någonting stort.
Something great.
Någonting fantastiskt.
Something amazing.
Som Gud ger till dem som följer honom.
That God will give to those who follow him.
Som låter sig vara tomma kärn.
Those who allow themselves to be empty.
Och som låter honom fylla.
And who allow themselves to be filled.
Med sin helige ande.
By his Holy Spirit.
Så att vi kan bära frukt.
So that we can bear fruit.
Och allt det jag har sagt hittills.
And all the things that I've said so far.
Det var bara en repetition.
Was just a repetition.
Om det som vi har sagt tidigare.
About what we said before.
Och nu kommer vi till frågan. Hur kommer det att gå till vid Kristi domstol?
And now we come to the question. What will happen at the Bema seat?
Det första jag vill nämna.
And the first thing I want to mention
är att det kommer att vara en rättvis dom.
Is that it will be a just
jag vet inte hur många av er som har stått inför en domstol.
I don't know how many of you have been before a court.
Jag vet inte vilka bakgrunder ni har.
I don't know your backgrounds.
Men många har.
But many people have.
På olika sätt, på olika nivåer.
And different levels.
Om inte så har vi sett det på TV.
And if not, we have seen it on TV.
Men rättvisa.
But right,
det är någonting som vi längtar efter.
Is something that we long for.
Vi lever i ett land där vi kan säga kanske att det finns mer rättvisa än på många andra platser i världen.
And we can say that we live in a country that where we have more justice in than in most people on earth.
Men,
in most countries on earth.
Och det tackar vi Gud för.
And we thank God for it.
Men är det helt och hållet rättvist? Nej.
But is it completely just?
Absolut inte.
Absolutely not.
Finns det rättvisa i den här världen?
Is there justice in this world?
Inte från ett mänskligt perspektiv.
Not from a human perspective.
Absolut inte.
And not at all.
Men det kommer att vara en rättvis dom.
But it will be a just sentence.
Hur kommer den rättvisan att se ut?
And how will this justice look?
Jag vet.
What will it look like?
Det finns en liknelse.
There's I don't know, but there's a parable.
I Matteus 20.
In Matthew 20.
Verserna 1-16.
Verses 1-16.
Där några kommer och jobbar i vingården 11 timmar.
Where some people come and work in the vineyard for 11 hours.
Eller 12 timmar, förlåt mig.
Or maybe 12 hours.
9 timmar.
And then 9 hours.
6 timmar.
And then 6 hours.
3 timmar.
3 hours.
Så finns det de som bara jobbar en timme.
And then some people just work for 1 hour.
Och alla får samma lön.
And they all get the same reward or payment.
Och de som hade jobbat hela dagen var riktigt upprörda.
And those who worked all day, they were really upset.
Och vi är upprörda över Guds nåd.
And we are upset about the grace of God.
Hur kan de här hemska människorna få ta emot Guds nåd?
How can these terrible people just receive the grace of God?
Jag som har varit jätteduktig hela livet.
And I've been so good all my life.
Jag får bara samma.
And I just get the same as they
do. Gud är inte rättvis.
God is not just.
Så jag vet inte hur det kommer att se.
So I don't know what it will look like.
Men mänskligt sett så gillar vi inte nåden.
Humanly seen that we don't like grace.
Vi är stolta i vårt kött.
And we are proud in our flesh.
Men Jesus säger.
But Jesus says,
varför ser du med onda ögon på att jag är god?
Why do you look with evil eyes on the fact that I am good?
Glädje med de som fick lika mycket.
Rejoice with those who get as much.
Så det är rättvis dom.
So it's a just sentence.
Och det ser vi fram emot.
And we look forward to it.
Det finns olika former av rättvisa.
There are different kinds of righteousness.
Det finns omedelbar rättvisa.
There's immediate justice.
Någon gör ett fel.
Someone makes a mistake.
Och vi märker att liksom på en enda gång så skipas rättvis.
And we notice that immediately justice is done.
Och det gillar vi.
and realize that.
Men ibland,
but sometimes,
så är rättvisan uppskjuten.
Justice is postponed.
Det dröjer ett tag.
It takes a while.
Men efter 10 år,
but then 10 years
efter
later,
20 år,
20 years later,
så ser vi att rättvisa skipas.
We can see that justice is done.
Men ibland ser vi inte det i vår livstid.
But sometimes we don't see it during our lifetime.
Men en sak är säkert.
One thing is certain.
Det kommer en dag.
But there will be a day.
När den rättvise domaren.
When the righteous judge.
Gör upp med allting.
Will deal with everything.
Och vi kommer att se hans karaktär och natur.
And we'll see his character and nature.
Den här domen kommer också att vara genomgripande.
And this sentence will also be thorough.
Yes. Hebreerbrevet 4:13.
Hebrews 4:13.
Står det att allt ligger naket inför honom.
It says that everything is naked before him.
Finns det någonting som ligger dolt för Gud?
Is there anything hidden from God?
Ingenting.
Nothing.
Vilken fantastisk, underbar tanke.
It's such an amazing thought.
Skrämmande.
It's frightening.
Från ett mänskligt perspektiv.
From a human perspective.
Jag skulle inte vilja att någon människa i denna värld, vem det än är, visste allt om mig.
I wouldn't like any human being in this world with whoever it is to
mina
know everything about
i de svagaste ögonblicken.
My thoughts in my weakest moments.
Nej tack.
No, thank you.
Men när Gud vet om det.
But when God knows it.
Då är det en annan sak.
Then it's a different matter.
Därför att han är god.
Because he is good.
Han är nådesfull.
He is full of grace.
Han är barmhärtig.
And he's merciful.
Dömer han oss?
Does he judge us?
Ja.
Yes.
Men utifrån sin karaktär.
But from his character.
Och det är någonting fantastiskt.
And that's something amazing.
Så det är ingenting som lämnas ogjort.
So nothing is left undone.
Det kommer också att vara opartiskt.
It will also be impartial.
Är någon här partisk?
Is anyone here biased?
Nej, ingen.
No.
Okej. En av oss erkänner.
One person confesses.
Vi är så partiska.
We are so biased.
Vi vill gärna liksom sådär, man lyssnar på någon och säger, jo så är det.
You listen to someone and you say, well, yes, that's the way it is.
Så lyssnar vi på den andra sidan.
And then you listen to the other side.
Så tänker man, hur kunde jag gå på det?
And then you think, well, how could I buy this?
Liksom att vi är så partiska.
We are so partial.
Men i Romarbrevet 2:11 står att Gud är inte partisk.
But in Romans 2:11 it says that God is not partial.
Och i Apostlagärningarna 10.
And in Acts 10.
Verserna 34 och 35.
Verses 34 and 35.
Står att han har inte anseende till person.
He says that he's not a respecter of people.
Så det finns ingen som kan muta Gud.
So no one can bribe God.
Det finns ingen som kan hävda någonting inför honom.
No one can claim something before him.
Det spelar ingen roll om vi är kungar eller presidenter.
It doesn't matter if we are kings or presidents.
Eller mångmiljonärer.
Or if we are multi-millionaires. He is impartial.
Det är ett individuellt dömande.
It's an individual judgment.
Romarbrevet 14:12.
Romans 14:12.
Säger detta.
Says this.
Att var och en av oss ska stå där.
That we will all be there.
Vi kan inte ha någon med oss.
We can't have anyone with us.
Ingen stödgrupp.
No support group.
Vi står ensamma inför.
But we will face him alone.
Sedan är det nådesfull dom.
And it's a sentence full of grace.
I första krönikeboken 21.
In First Chronicles 21.
Och vers 13.
Verse 13.
Första krönikeboken 21.
First Chronicles 21,
vers 13.
Verse 13.
David räknar Israel.
And David is counting Israel.
Det var en otroshandling.
And that was an act done in unbelief.
Guds vrede växt mot honom.
And God's wrath is broken.
Han ville inte att han skulle förlita sig på sina soldater eller hur mycket vapen han hade.
And he didn't want him to trust in how many soldiers or weapons he had.
Han ville att han skulle förlita sig på Gud som beskyddare för landet.
He wanted him to trust in God as a protector of the country.
Och Gud ger honom ett val.
And God gives him a choice.
Tre olika saker som skulle drabba honom och nationen.
Three different things that would come upon him and the nation.
Men David säger.
But David says.
Jag vill falla i Guds hand, inte människors.
I want to fall into the hands of God, not into the hands of people.
Och det var en plåga som gick över landet.
And there was this plague in the country.
Men det var Guds plåga.
But it was the plague of God.
Han hamnade inte i människors hand.
And he was not handed over into the hands of men.
Han sa, låt mig falla i Guds händer, inte i människors.
He says, let me fall into the hands of God, not into the hands of people, human beings.
Pastor Challe talade mycket om helighet i Finland.
Pastor Kjell spoke a lot about holiness in Finland.
Att Gud är hel.
That God is holy.
Den här världen vet väldigt lite om.
And this world knows very little about it.
Kristna vet väldigt lite om.
And Christians know very little about it.
Och vi tror liksom att vi kan komma undan med både det ena och det andra.
And we think we can get away with all sorts of things.
Och på ett sätt gör vi det.
And in a way we do.
Därför att Guds nåd är så stor.
Because the grace of God is so great.
Och i denna tidsålder så kommer vi undan med väldigt mycket.
And in this day and age we get away with a lot of things.
Gamla testamentet straffade synden omedelbart.
In the Old Testament sin was sentenced immediately.
Men inte på samma sätt nu.
But now it's not the same way.
Men det betyder inte.
But it doesn't mean
att Gud är mindre hel.
That God is less holy.
Det betyder inte att Gud har ändrat sig.
It doesn't mean that God has changed his mind.
Tillåter vissa saker.
And allows certain things.
Nej, absolut inte.
No, absolutely not.
Men han är nådesfull.
But he's full of grace.
Och vi tackar honom för det.
And we thank him for this.
Och vi vill falla i hans händer.
And we want to fall into his hands.
Och vid Kristi domstol kommer vi att vara i hans händer.
And at the bema seat will be in his hands.
Och det är en fantastisk tröst.
And that's such a comfort.
Så vad liknar då Gud de här sakerna med?
So what does God compare these things with?
Vilka bilder är det han använder i skriften?
What pictures does he give in the scripture?
Han talar framförallt om tre olika saker.
There are three things above all.
Först talar han om att vi är en byggnad.
The first thing is that he says that we are a building.
Sen talar han om oss som förvaltare.
And then he mentions us as stewards.
Sen liknar han oss vid idrottsmän.
And then he compares us with athletes.
Byggnaden talar han om i första Korinthierbrevet 3.
And the building he talks about in 1 Corinthians 3.
Verserna 10-15.
Verses 10-15.
Paulus var i Korinth i 18 månader.
Paul was in Corinth for 18 months.
Läser vi om i Apostlagärningarna 18.
He says in Acts 18.
Vers 11.
Verse 11.
Då står det att han la en grund.
And it says that he put down a foundation.
Och i Efesierbrevet 2:20.
And in Ephesians 2:20.
Så talas det just om hur apostlarna la en grund.
He says that the apostles established a foundation.
Men nu bygger vi på den grunden.
And now we are building on this foundation.
Jesus Kristus är hörnstenen.
And Jesus Christ is the cornerstone.
Och vi är alla levande stenar.
And we are all living stones.
Som Petrus talar om.
As Peter says here.
Så vi är en byggnad.
So we are a building.
Och ni vet, när man bygger någonting så gör man det med vishet.
And you know that when we build something, we do it with wisdom.
Och vi behöver bygga våra liv med vishet.
And we must build our lives with wisdom.
Därför att hur vi bygger,
because how we build,
kommer att prövas,
will be tested,
kommer att utvärderas,
and it will be evaluated,
kommer att belönas,
and will be rewarded.
Vi bemas det.
The bema seat.
Men han talar också om oss som förvaltare.
But he also speaks about us as stewards.
Matteus 25,
in Matthew 25,
verserna 14-30,
verses 14-30,
då läser vi om talenter eller pund.
We read about the talent or the talent.
Och vi läste det också tidigare, eller vi talade om det tidigare.
We spoke about it before today.
Och i kapitel 25 där var Matteus.
And in chapter 25 in Matthew.
Och i vers 21.
In verse 21.
Så står det: välgjort, du gode och trofaste tjänare.
This is well done, you faithful servant.
Så vi är förvaltare av det vi har fått.
So we are stewards of what we have received.
Vi jämför alltid med andra.
We always compare with others.
Och han eller hon har det någonting som inte jag har.
He or she has something that I don't have.
Jag tycker det blev så uppenbart under konferensen.
And I think it was so obvious during the conference.
Hur gåvorna kompletterar varandra.
How the gifts complement each other.
Det finns inte en chans i världen att jag skulle kunna gjort det här själv.
No way.
Chans i världen.
No way I could have done this myself.
Och det blev så uppenbart för mig på slutet.
It was so obvious to me at the end.
Därför att några saker hände på det praktiska planet och med familjen och så vidare som gjorde att jag var väldigt reducerad i vad jag kunde göra.
Because some things happened on a practical level with the family that made me very reduced in what I could do.
Och det var bara så fantastiskt att se hur de här gåvorna liksom poppade upp från ingenstans och gjorde det som behövde göras.
And it was just amazing to see how these gifts came from nowhere.
Men vi är förvaltare.
The things that needed to be done were done.
Vi är förvaltare av det vi har fått.
We are stewards of what we have received.
Vi är inte förvaltare av någonting vi inte har fått.
We are not stewards of what something we haven't received.
Men vi är förvaltare av det som vi har fått.
But we are stewards of the things that we have received.
Och jag lovar att vi har fått något.
And I can promise you that we have the
same. Om jag inte är i ett sammanhang där jag upplever ett församlingsliv.
And if I'm in a context where I don't have a church.
Då kommer jag förmodligen aldrig att upptäcka mina gåvor.
Then I will probably never discover my gifts.
Därför att det är i det sammanhanget som gåvorna blir uppenbara.
Because it's in that context that my gifts are revealed.
När vi tjänar varandra.
As we are serving.
Det är syftet med gåvorna.
And that's the purpose of the gifts.
Inte att skryta om dem.
Not to boast about
them. Inte att jämföra sig med dem.
Not to compare with them.
Utan att tjäna med
dem. But to serve with them.
Så vi är förvaltare.
So we are stewards.
Men Paulus talar också om att vi är idrottsmän.
But Paul also says that we are athletes.
Och första Korinthierbrevet 9 talar om det.
And it's mentioned in 1 Corinthians 9.
Verserna 24-27.
Verses 24-27.
Och talar om att löpa loppet.
It's about running the race.
Som en som vinner, som
as
vill vinna.
Someone who wants to win.
Och det är annorlunda därför att när vi löper ett lopp i denna värld.
And it's different because when we are in a race in this world.
Då gör vi det tyvärr på andras bekostnad.
We do it at the expense of others, unfortunately.
Liksom att om jag vinner så betyder det att någon annan förlorar.
If I win means that someone else will lose.
Och är vi beredda att göra vad som helst för att trampa ner fienden.
And we are prepared to do just anything to trample down the enemy.
Men så är det inte Guds rike.
But that's not the way it functions in the kingdom of God.
Det enda vi egentligen tävlar mot.
And the only thing that we race against.
Det är vår egen andliga potential.
Is our own spiritual potential.
Det är inte så att om jag vinner loppet så är det någon annan som förlorar.
It's not, it doesn't work like this that if I win someone else will lose.
Gud har oändliga resurser.
But God has unlimited resources.
Att ge till var och en som tjänar honom.
To give to each one who's serving him.
Till var och en som bygger denna andliga byggnad.
To each one who's building the spiritual building.
Till var och en som löper långt.
To each one who's running the race.
Ni vet hur man ser det på olympiaden och VM och allt vad det kan vara.
You know, the Olympics or any championship.
Man får den här bucklan.
You get this
pokalen.
Trophy.
Och liksom det och bakom den här så ligger det timmar och dagar, månader, år av träning och förberedelse.
And behind this there's hours and months and years of training.
Och man gläds över detta.
And you rejoice for over it.
Men det är ingenting bestående.
But it doesn't last.
Det är ingenting som består i evighet.
It doesn't last in eternity.
Men de belöningar Gud kommer att ge oss.
But the rewards that God will give us.
De kommer att bestå för evigt.
They will remain forever.
Det är någonting fantastiskt. Så det sista jag vill säga.
And the last thing I want to mention.
Då avslutar vi undervisningen här om Kristi domstol eller Bema-säte.
And we end the teaching of about the Bema seat here.
Hur förbereder vi oss?
How do we prepare?
Ni vet hur man gör prov i skolan.
You know, when you have an exam in school.
I det här landet är det ofta så att på lite högre nivå så har man ett prov.
When you come to the high level in this country.
Så ska man skriva svaret och eftersom man inte har fått reda på i förväg vad det är så tillåter man lite grann flexibilitet.
And you have to write the answer and since you haven't been told the answer in advance they allow you to be a little bit flexible.
Men ofta i det amerikanska systemet så ska man svara exakt.
In the American system they want you to give the exact answer.
Men å andra sidan så får man en vad man kallar en review, alltså man går igenom frågorna redan innan.
And on the other hand they review the questions in advance.
Då betyder det att då har man ingen ursäkt.
Which means that you have no excuse.
Då vet jag vad svaret är.
Then I know the answer.
Men jag måste kunna det.
But I must. Yeah. I know the answer, but I.
Och jag.
And I have to learn it.
Och jag måste kunna det exakt.
I have to learn it exactly.
Och lite så är det med Bema-sätet.
And it's the same thing at the Bema-sätet.
Gud har redan på förhand talat om för oss.
God has told us in advance.
Hur vi kan förbereda oss för den här slutexamen.
How we may prepare for this final exam.
Till exempel att vi i Matteus 10, 41 och 42.
For instance in Matthew 10, 41 and 42.
Hur behandlar vi andra troende?
how do we treat other believers?
Det är viktigt.
That's important.
I första Timoteus 6:17.
And in 1 Timothy 6:17.
17-19.
To 19.
Talas om hur vi förvaltar våra pengar.
It's about how we are stewards of our money.
I Efesierbrevet 5:16.
Ephesians 5:16.
Berättar Paulus om hur viktigt det är att vi är goda förvaltare av tiden.
Paul tells that it is very important that we are good stewards of our time.
I första Thessalonikerbrevet 2:19.
In 1 Thessalonians 2:19.
Så lär vi oss att det är viktigt att vi vittnar om vår tro.
We learn that it's important that we give a testimony about our faith.
Och i Jakobs tredje kapitel.
And in James chapter 3.
Verserna 1-12.
Verses 1-12.
Så beskrivs tungan.
The tongue is described.
Och hur vi använder tungan.
And how we use the tongue.
Så vi ser det i olika områden.
And we see different areas.
Hur vi behandlar troende.
How we treat believers.
Hur vi förvaltar våra pengar.
How we are stewards of our money.
Hur vi använder tiden.
And how we use our time.
Hur vi vittnar om vår tro.
And how we testify about our
faith. Och hur vi brukar vår tunga.
And how we use our tongue.
Och jag är säker på att det finns många, många fler saker som Bibeln berättar om.
And I'm sure there are many other things that the Bible tells us.
Men det här är bara några områden.
But this is just a few areas.
Där vi kan lära oss av honom.
Where we can learn from him.
Hur vi kan låta honom verka i oss.
How we can allow him to work in us.
Och lära oss och låta honom göra sitt verk inom oss.
And allow him to do his work in us.
Så att vi kan möta honom på den dagen.
And then we can face him at that day.
Och få en full belöning.
And get a full reward.
Och höra de här orden.
And hear these words.
I Matteus 25.
In Matthew 25.
Och 21.
And 21.
Väl gjort.
Well done.
Du gode och trogne tjänare.
You good and faithful servant.
Ingen synd finns där tillräckligt.
There's no sin account.
Ingen synd finns där som kan fälla oss.
No sin can trap us.
Som kan sända oss till helvete.
And send us to hell.
Men det är en utvärdering.
But it's an evaluation.
Hur vi använder våra liv.
How we used our lives.
Och han kommer att belöna oss i enlighet med detta.
And he will reward us accordingly.
Ingen går därifrån fördömd.
And no one will leave condemned.
Alla går förmodligen därifrån med någon belöning.
Everyone will probably leave with some kind of reward.
Men en del med mycket mer än andra.
But some with much more than the others.
Och Bibeln är väldigt tydlig över det.
And the Bible is very clear about
it. Nu är tiden.
And now is the time.
Nu finns möjligheten.
Now is the opportunity.
Att låta Gud verka i våra liv.
To allow God to work in our lives.
Så att vi kan möta honom med frimodighet.
So that we can meet him boldly.
Och bli rikligt belönt.
And richly rewarded.
Tack Herre för denna plats.
Thank you Lord for this place.
Som vi under två predikningar har gått igenom.
That we have gone through during two sermons.
Kristi domstol eller Bema säte.
The Bema seat of Christ.
Inte en plats av fördömelse.
Not a place of condemnation.
Utan en plats av belöning.
But a place of rewards.
Herre, vi ber att vi skulle leva sådana liv.
And Lord, we pray that we live such lives.
Att när vi möter dig.
That when we meet you.
Det blir en fantastisk tid.
It will be an amazing time.
Vi får höra de här underbara orden.
And we hear these wonderful words.
Väl gjort.
Well done.
Du gode och trofaste
tjänare. You good and faithful servant.
Vi ber i ditt namn.
We pray in your name.
Tyvärr.
Jag har gått ända från slussen. Det fanns ju bara stora hål överallt. Jag har gått i gränder.
Okej, men du kan ha lyssnat.
Nu vet jag var det ligger. Jag gäller att hitta buss 59 i slussen.
Eller från centralstation går den 59. Jag tror inte den går vid slussen. Ja, från centralen går 59. De stannar precis här. Men tack att du kom. Och du, vi har kaffe och gemenskap där, så att du absolut, vi kommer att prata lite mer om olika saker också. Okej, ska vi avsluta i bön eller vill du leda oss i en sång?
Nej, det är en repris.
Ja, men kör vi då. Vi kör en repris. Så kan vi sträcka på oss en sekund.
sjunga ditt namn. Åh Gud, lov sjunga ditt namn. Åh Gud, för ditt namn är stor och värdigt lov och pris. Vi vill lov sjunga ditt namn. Åh Gud, lov sjunga ditt namn. Åh Gud, för ditt namn är stort och värdigt lov och pris. Vi vill ära högt ditt namn. Åh Gud, ära högt ditt namn. Åh Gud, för ditt namn är stort och värdigt lov. Vi vill lära högt ditt namn. Åh Gud, ära högt ditt namn. Åh Gud, för ditt namn är stor och värdigt lov och pris.
Så här, vi ber att du välsignar nu när vi delar gemenskapen runt lite fika.
So Lord, we pray that you would bless now when we have time of fellowship.
Välsigna också vår vecka.
And just bless our week.
Välsigna de som är bortresta.
And bless those who are traveling.
De som planerar att resa nu.
And those who are planning to travel.
Och de som stannar.
And those who are staying.
Välsigna i ditt namn.
Just bless in your name.
Amen. Okej, så välkomna på lite fika.